There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Höstlovseditionen, den klassiska. Vad har vi för klassiska pappapodden-editioner? Det är ju klassiska sommarlov. Det är ju att jag sitter i bilen på Gotland och du sitter på Malen. Och det här är väl lite samma variant.
Med jul när du sitter full på konjak ju.
Just det.
Och också pratar om hur mycket du dricker.
Och du är ambassadör för vit jul. Så då kompletterar vi varandra. Men det är väl, jag står ju för supandet i den här podden. Det går ju inte att, det...
Nej, men alltså, jag vet inte om det är sant längre, för att jag har blivit en rena rama fylleristen. Alltså, jag har kört en sån livsnjutig approach till tillvaron här. Och det har inneburit att jag har massa olika öl med mig.
Gott.
Alltså sån här liksom ipor och sånt där. Det finns ju nu lite nördigare alkoholfri öl. Så hela altanen full av olika konstiga öl. Och sen så har jag med mig vin.
Ja.
Alkoholfritt då.
Men helt ärligt, alltså det alkoholfria vinet. För alkoholfri öl, det köper jag verkligen. Men alkoholfri vin för mig är ju att det mer blir alltså någon slags god saft, men att det blir liksom inte så mycket vin av det.
Har du provat det nyligen?
Ja, men det är det jag undrar, om det är så att jag är...
Jag prövade för ett år sedan tror jag, och sen och det blev helt, alltså det var helt sjukt. Det är ju Rickard Julin.
Ja,
gör
det.
Ju tre olika viner. Men sen har också ett rödvin.
Hur länge sedan hörde han?
Ja, men det är fruktansvärt bra. Men jag har liksom försökt att inte dricka det för ofta, för att jag känner mig som en gammal alkis liksom, med den där flaskan. Och det är väldigt gott. Och nu så hade jag en sån här om dagen, och då tänkte jag så här, men den här ska räcka två dagar. Men sen så blev det som förr i tiden att den räckte bara en dag. Och det är ingen katastrof, men det är ändå lite... inte dyrt kanske också.
Ja, just det.
Men då sa Rut till mig vid middagsbordet så här, pappa, vad skulle hända om du drack vin med alkohol istället? Skulle du bli beroende då?
Vad svarade du?
Det var sjukast jag varit med om, för att jag visste inte ens att hon visste vad ordet beroende betyder.
Nej.
Än mindre att hon visste att jag har liksom varit beroende. För jag har ju sagt att jag, när jag förklarat det, så har jag sagt att jag inte kunde hantera alkohol, att jag drack för mycket och blev galen och så här. Men jag har inte använt ordet beroende.
Nej.
Så det var ju väldigt
intressant. Men vad tror hon har fått ifrån då? Sara eller?
Nej, alltså hon menade väl att det var mer liksom YouTube. Alltså så här, hon ser väl tydligen grejer som handlar om missbruk och alkoholism och YouTubers som har då dels, vad heter det? Story någonting. Alltså när de berättar historier. Har du hört, alltså det är ju en grej bland YouTubers,
ja,
att när det ska vara lite allvarligare,
ja,
berättelser.
Ja, jag vet, precis. Alltså det är typ så här, en gamer som bara typ så här, hörni, idag ska jag inte gama, idag ska jag berätta om en jobbig grej som händer.
Jag ska berätta om när jag blev mobbad en gång i trean.
Mm. Jag vet precis.
Eller så. Eller att de ska berätta om att deras föräldrar är alkoholister eller att de själva är alkoholister, att de är beroende.
Uh-huh.
Så att
men hon har ändå kopplat ihop det med det som du har beskrivit. Alltså det är ju tydligt också på en viss ett visst kvicktänkt sinne att hon har kopplat ihop det
jag
där
som.
Jag
blir mycket stolt. Mm. Men jag kände också när jag höll på där med min liksom bara omkring på mitt. Min mamma sa alltid till mig att ett
man ska bära sin flaska vin som sin sista droppe vatten.
Exakt. Mm. Hon sa att hon märkte tidigt på att jag var hade problematisk relation till alkohol på att jag alltid bar omkring på mitt vinglas. Jag aldrig satte ifrån mig det. Om jag skulle liksom gå ut och ta en cigg så var det självklart vinet skulle med. Och gick på toa i princip så tog jag med. Så jag var liksom klistrad kring mitt vinglas. Ja. Lite grann så var det med den här jättegoda flaskan Rickard Julin. Och sen har jag också börjat med alkoholfri sprit. Under den här,
det tycker jag är, det låter ju motsägelsefullt, alltså alkoholfri sprit. För sprit,
ja,
för mig,
men du ska få pröva liksom det är en otrolig, det är en bitter som är liksom så här. Nu har jag börjat också ta 3 droppar av den i en alkoholfri öl och den blir liksom så här väldigt väldigt bitter och bäst på ett härligt sätt.
Men
om så jag, det dricks mycket.
Men det liksom det här att man som liksom nykter alkoholist att det för vissa är ett problem att göra saker som liksom förknippas med alkohol även om det inte är alkohol, förstår jag vad jag menar? Alltså det här ölet, ja, och spriten och vinet, är det ingenting som du upplever ett problem eller är det här någonting som är en myt? Eller förstår jag vad jag menar?
Nej, men det finns nog allra högsta grad. Det finns ju den här, vad heter han, den här kyrkoherden Olle eller någonting.
Åke Pastor Gren.
Nej, Pastor Gren var ju homohataren.
Ja, jag vet. Jag tyckte, det var kul att droppa hans namn. Det var länge sedan jag hörde det.
Jaha, ja.
Så jag ville ta det i min mun. Han dömdes ju aldrig.
Nej.
Det är roligt, med, apropå det, bara sån här kort parentes, med alla som jag tror har dömts, så kollar man upp det. Det var ju han, svenska komikern, jag vet inte om du minns honom, Soran Ismail.
Ja,
honom kommer ihåg. Han dömdes ju till exempel inte för någonting. Vilket jag trodde. Åke Gren trodde jag också dömdes för hets.
Men varför trodde du Soran Ismail dömdes för något?
Nej, men jag bara...
Nu är det ju någon förtalsgrej mot de här som har anklagat honom.
Ja, men jag var helt övertygad om att han var... Alltså jag bara tänker, om man pratar om såna här, de här dreven som har gått och anklagelserna mot namngivna personer och så döms de inte. Jag menar, Martin Temell är inte heller dömd. Och Fredrik Virtanen är inte heller dömd. Men det känns ju, när jag tänker på det så känns det som att de är dömda.
Jag håller med, men det finns ju en viss skillnad med Åke Gren, för där var det att det fanns olika inspelningar på där han sa olika homohatar-grejer. Och där var det väl att så här, alltså det du pratade, då är det ju folk som vi inte vet vilka de är, oftast som har anklagat de här personerna för någonting, och sen vet vi inte exakt vad det var, eller om det är sant, eller om det är någon slags gråzon. Men Åke Gren, så var det väl att han... sa en massa homohata grejer, men att det inte var olagligt vid tillfället.
Ja, nej, men att det ändå är så här. Nej, det som jag tog upp var bara olika personer som jag trodde var dömda för saker fast inte är dömda typ. Jag kollade upp Hagamannen. Nej, han är inte dömd. Mattias Flink, nej, tydligen han fick gå fri. Alltså det är Lasermannen, det vet vi alla. Han är ju fri.
Fänrik Flink.
Fänrik Flink. Och nej, nu började jag skoja ur för att jag kände att jag hade inte någon stone case. Men du förstår vad jag menar. Personen vi trodde dömdes, men som inte dömdes. Heter
det
segmentet.
Ja, det tycker jag är bra. Mm. Vad roligt. Nu googlar jag här Olle.
Nu är vi tillbaka igen på kyrkoherden.
Han är kyrkoherde. Olle Karlsson heter han. Ja. Och han kommer från Hudiksvall, där jag befinner mig nu.
Ja.
Men han jobbar i Katarina kyrka, som är mina föräldrars hemmakyrka.
Ja. Bara har vi ringat in det.
Ja. Mm. Och han, ja, och det jag skulle säga om honom, det var att han drack lite nattvardsvin någon gång. Så här, alkoholfritt nattvardsvin vill jag minnas.
Ja.
Som var liksom 0,5% eller någonting.
Men du måste kontextualisera lite. Vem är den här? Jag minns inte det här. Vem är den här kyrkoherden?
Men han är ju en kyrkoherde.
Ja.
Som... höll nattvard. Ja. Och själv då tog en oblat med lite alkoholfritt vin.
Ja.
För du frågade om det kan leda till att man tar återfall och sånt där.
Ja, men hade han någon problem?
Och det var exakt det som hände för honom. För att han stack ifrån kyrkan då. Och sen så söp han ner sig fullständigt.
Ja, han var alltså alkoholist. Det här han var nykter alkoholist.
Exakt.
Mm, bra.
Ja, ja. Exakt.
Det var det.
Så det kan väl hända. Men jag har inte känt riktigt. Däremot så kände jag liksom med... Nej, men jag har inte upplevt någon dragning åt det hållet. Ja. Däremot så blev det ju nästan med den där rödvinsflaskan. Så blev det ju nästan som en liten obehaglig flashback. Nu var ju inte det någon fara, men att jag tänkte att jag drack lite mer av den där än vad jag tänkte att jag skulle göra.
Just det.
Och att jag liksom, men, att jag var fastslingrad vid mitt glas.
Men det gör väl du,
det var mest att den var så god.
Tänker jag, med en påse chips också liksom.
Ja, i allra högsta grad.
Och sådana här korvar som du gillar. Vad heter det? Ölkorvar eller vad det är för någonting. Alltså olika sådana där saker. Alltså, och det här går väl att jämföra med det. Eftersom det inte finns något skadligt i det, förutom kanske lite socker och olika grejer. Så är det ju inte... Det är ju någonting man gör. Alltså om jag har en flaska läsk. Så är det ju väldigt sällan som jag typ... Om jag nu bestämmer för att öppna den, som jag bestämmer för att spara hälften och till imorgon, utan då dricker jag upp allting. Vilket får mig osökt in på en grej som jag har tänkt ta upp, om jag får göra det.
Mm.
Jag har tittat,
alltså,
det finns ju människor som pikar. Ja. Och en som pikar just nu, det är ju Anders Hansen. Psykiatern som har skrivit den här boken om heter den? Ja, gud, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den har i alla fall sålt i 500 000 exemplar. Som handlar om människans hjärna.
Hjärnsmart heter den väl?
Hjärnsmart, just det. Jag kommer inte på om det var hjärnstark.
Men har du läst den eller?
Verkligen inte. Däremot så har jag tittat på de två första avsnitten av hans tv-serie.
Man blir fruktansvärt provocerad av honom.
Okej.
Okay. Eftersom det... Eller, nej, så här, jag blir väldigt provocerad av folk som älskar honom. Som är så här, åh gud, han är den bästa som finns i hela världen. Det blir provocerad
Det av. Finns en viss aura av, men det är väl också med hype-grejer. Alltså jag har svårt för hypes i största allmänhet. Och ibland så kastar man kanske ut barnet med badvattnet. För till exempel var det ju han, den här nyfiken.
En jävla blandning.
Den här nyfiken av idioter, eller nej, omgiven av idioter. Det var ju,
ja, det
var ju ett barn man kunde kasta ut, för det var ju bara mumbo jumbo.
Totalt.
Men däremot...
Anders Hansen, han blandar saker som är sanna med saker som är tänkbara, med saker som är rimliga att tro.
Alltså han, och det är så han formulerar det.
Ja, och det gör han väl ibland också, men liksom bygger någon slags väldigt svag, ofta indiciekedja.
Okej, okay, men det som jag har sett i alla fall, jag har inte läst boken, utan jag har sett de två första avsnitten av den här tv-serien som finns nu på SVT Play. Och då... Mm.
Så nu kanske jag säger emot någonting som du kände när du såg den här serien. Det kanske blir bråk mellan oss.
Det blir det väl väldigt sällan bråk. Alltså fysiskt, eftersom vi är väldigt långt ifrån varandra också. Så det tror jag blir men jag ska inte liksom föra hans... Jag ska inte föra hans talan eller på något vis. Jag bara såg det andra avsnittet som handlade om... alltså digitala, alltså smartphones och sådana. Och jag har ju alltid varit en sån här person som har stått lite grann på barrikaden för att... Och sagt... Asch! Till alla som håller på och tjafsar om det här med sociala medier och smartphones och sådana. Och tänkt att det är bara get with the fucking program och hoppa upp på hästen och tänka att it's not 1888 längre. Utan nu är det...
Nej, det där är ju i och för sig nytt. Alltså om man lyssnar på tidiga avsnitt av podden så var det ju inte så då.
Ja,
då
sant.
Var du ju väldigt kritisk. Du var ju mer Anders Hansensk. Och en gång så berättade du om hur illa berörd du blev när det var en pappa som satt med barn på McDonald's-slussen och tittade på sin mobil.
Ja, det är sant. Ja, men det är den här...
Så att, och sen har du också sagt, för att liksom göra det lite mer komplicerat, att du önskar ju att... Alltså att sociala medier är din digitala brevlåda. För att förr i tiden, på 70-talet, så fanns det liksom en brevlåda dit folk kunde skicka beundrarbrev och tankar som de får när de hör ens gärning i offentligheten.
Just det.
Men eftersom det inte finns det på samma sätt längre så måste du ha... sociala medier.
Ja.
Lite motvilligt. Ja. Är det inte så?
Jag har sagt en hel del grejer med andra ord genom åren. Men nu säger jag det här. Och det här säger jag med bergfast övertygelse. Det som jag säger, det som jag säger nu. Ja. Nej, men att och han pratar om det som jag gick igång på är att det här med sociala medier, alltså om man tar Instagram och Facebook och sånt här, att det liksom han intervjuar ju en av killarna som var med och utvecklade det här, vad heter det, skärmsnitt, säger man så, gränssnittet att man scrollar, att den här scrollfunktionen, och att det liksom, att det in, apropå det som du pratade om med vinet, alltså där att man, att du drack upp vinet, och så tog jag den här liknelsen till att det, att kolaflaskan, att man dricker den tills den tar slut och sen så man kan inte sluta på hälften. Och det som var prylen med det här scrollgrejen var för att man, det tar aldrig slut liksom. Man bara scrollar vidare. Och vi människor är liksom inte vi är inte konstruerade att så här ta slut på det, utan vi bara fortsätter. Och om man då jämför med en flaska vin, om du nu även är en spritsprångande alkoholist, så häller du i dig en flaska vin, så kommer du ju behöva tänka så här, ska jag ta en till? Och om du är en alkoholist, så kommer du väl fatta beslutet att du öppnar en vinflaska till, men du kommer ändå liksom få ett litet så här stopp där det liksom är så här, okej, nu är det här slut. Men ska jag fortsätta? Och så här, ja, det ska jag. Fuck it. Skitsamma. Men med just det här gränssnittet, när man scrollar, så tar det aldrig slut. Alltså glaset liksom dricks aldrig upp. Vilket skapar ett problem då. Eftersom...
Det fanns ju för sig, jag vet inte om det finns längre, för jag har inte scrollat så mycket på sistone, men Instagram började ju kanske inte Anders Hansen vet, med att...
Nu har du inga nya inlägg, står det.
Exakt, nu har du kollat igenom allting som har lagts upp på sistone.
Men det går ju fortfarande att fortsätta scrolla. Det tar inte slut. Ja. Alltså det är ju bara, man kan ju bara...
Men då kanske de har lagt in den i alla fall, att nu har du druckit upp den här flaskan.
Ja. Men och det här fick mig att tänka efter. Och sen så fick jag också såna grejer som jag tidigare liksom också avfärdat, för att jag tycker att jag gör massa bra grejer med telefonen. Men man får ju såna veckorapport från iPhone. Jag har ju så här över sex timmar, så här 6 timmar och en kvart i snitt per dag med mobilen. Och då har jag tänkt så här,
pilla mycket med din brevlåda.
Ja, men det, då tänker jag så här, men det är för att jag läser DN digitalt, vilket jag ju aldrig gör, för jag har en pappersform. Jag kollar på tennis, vilket jag inte har gjort nu den senaste månaden, för att det har varit någon turnering som jag har tittat på. Jag läser böcker mobilen, vilket inte heller har gjort någonting den senaste månaden. Och då är
vad
det
har
liksom,
du gjort då?
Nej, men det är ju det som är grejen. Då är det ju inte så jävla mycket grejer kvar än sociala medier, för jag gör ju inte så mycket annat på mobilen. Och då börjar jag känna så här, om det är så att jag nu tittar på sociala medier 6 timmar om dagen på min mobil typ, jag menar, då är det ju inte längre att det, då känner inte jag att jag kan stå i bräschen och säga så här: äsch! När det liksom handlar om, alltså, vad är det, en fjärdedel av dygnet som jag då...
Nej, det är ju helt faktiskt stört att hålla på så mycket.
Ja, så jag sitter och scrollar på de där grejerna. Så att då tänkte jag att att jag måste ju liksom testa nu och se vad som händer. Det är en trestegsraket, eller tvåstegsraket kanske. För att det som du nämnde, hur jag var... inte det första du sa där med den där, när jag såg den där mannen på McDonald's som satt och läste mobil, eller kollade mobilen framför barnen. För det känns som att det var ganska länge sedan jag började höja på ögonbrynen åt.
Men det var ju 6 år sedan.
Ja, däremot så det där andra, alltså att jag vill ha det som en digital brevlåda. Och att jag vill liksom ha en professionell, ett professionellt förhållande. För att jag skulle vilja... Jag är så fladdrig nu i ett resonemang. Det är två saker. Ett, jag skulle vilja att jag hädanefter ska använda, alltså, mina sociala medier. Och då är det väl kanske framförallt Instagram som jag är intresserad av. Facebook tycker jag är ointressant. Alltså det tycker jag inte. Där tycker jag det enda är Messenger, men det kan man väl använda ändå, va? Man behöver väl inte ha Facebook-kontot sådär, utan man kan väl ha...
Nej, så är det säkert.
Men Instagram däremot tycker jag är ganska kul. Alltså jag gillar Instagram. Och jag tycker att det är... Jag tycker det är kul med det här digitala brevlådan som pratar om, för man får en del DM så man kan ha kontakt med folk och sådär.
Hade inte du också liksom en grej att du kom på att man, om man gillar så här stora rumpor, att det...
Att man kan söka på det också, ja.
Hitta.
Det finns ju, alltså har jag också märkt, på andra ställen på internet, stora rumpor. Så man, där man inte helt hänvisar till just...
Det behöver man inte belasta sin skärmtid med,
jo, den här rapporten. Jo, det behöver man ju för sig. sin skärmtid.
Men man kan ju på datorn, då slipper man väl.
Ja, ja, du tänker så att
man ska... Jag menar den här veckosammanställningen.
Ja, just det, jag har glömt bort porren. Ja, men den står ju kanske för 5,5 av de där 6 timmarna per dag. Ja, nej. Nej, men målet, alltså, som jag skulle vilja är precis som jag läser morgontidningen från en bra dag, från början till slut. Alltså så här, man bläddrar igenom tidningen och sen är man färdig med tidningen. Alltså jag skulle vilja ha samma förhållande till Instagram. Och så gör jag med det, förstår du? Att jag så här, nu har jag tittat igenom, nu har jag gått igenom dagens Instagram. Förstår du? Att man liksom får en timme på kvällen eller en 45 minuter när man håller på lite med det där. Inte det här att man ska, att jag ska ta upp den hela tiden. Och jag har faktiskt tjuvstartat lite, testade igår, och det första jag har lärt mig, det är att en cigarett tar sjukt lång tid att röka. Det har jag glömt bort.
7 minuter, va?
Ja, men att det tar väldigt lång tid. För förut har det varit så här att jag har satt mig på fredagen då. Eller var det, nu är det ju i och för sig måndag eller tisdag. Vad är det? Jag, nu är jag på landet och då tar jag alltid en cigarett på kvällen. Och att den cigaretten har alltid gått väldigt fort. Att man typ så här, vad var det som hände? Så går man in igen. Men igår så rökte jag utan att ta upp mobilen. Och det tog jättelång tid att röka. Det har jag glömt bort. Att en cigarett, och jag orkade inte ens röka upp hela. Jag fimpade, jag gick inte ens ner till filtret. Jag fimpade när det var typ någon
centimeter. Vad du menar, för att det är så tråkigt att röka då?
Ja, det blir, ja precis. Nej, men det är inte tråkigt.
Det är långt tråkigt.
Det är inte tråkigt, men det blir någonting helt annat. Det är att man satt och så här... Och jag kände också på riktigt, så kände jag så här att jag tänkte tankar.
Ja.
Alltså det hände någonting med hjärnan. Alltså när jag liksom... När jag satt en stund och inte... bara reflexmässigt tog upp mobilen och scrollade. Och det här är så här som folk har sagt och som jag har fnyst åt och sagt... Asch! Men jag testade lite igår. Så nu har jag bestämt mig för att nu under en veckas tid här så ska jag testa att överhuvudtaget, så att nu kommer det ju vara, och du kommer ju bli sur på mig för jag kommer inte lägga upp någon puffbild på det här avsnittet på måndag.
Men så jag skulle ju precis säga det, alltså, dina följare kommer inte märka någon som helst skillnad, för du har ju, du är ju en total lurkare sedan ganska lång tid tillbaka. Det vill säga att du lägger inte upp någonting.
Du
bidrar inte, utan du bara är där och tittar.
Jag brukar ju lägga upp the occasional dry martini-bild på fredagarna.
Ja, ja, på Insta stories finns det ibland.
Ja,
men annars är det liksom en grej i veckan kanske som du, i snitt.
Ja,
om man tittar.
Ja, ja, men det har väl, men det där tycker jag är, i somras var jag väldigt aktiv. Det där tycker jag går i vågor för mig, hur jag liksom hur mycket jag känner att jag är värd och hur mycket jag tycker att folk ska liksom...
Grejen att det finns ju någonting attraktivt med det där. Så jag blir nästan lite, det är ju nästan lite sexigt att inte posta.
Men vet du vad jag tyckte mer? Alltså jag kände nu bara, för att nu, eftersom jag testade igår, eller var det i förrgår, jag tror att jag nu 2 dagar inte har varit inne på Instagram överhuvudtaget faktiskt. Nej, det har jag inte varit. Inte sen, senaste gången var när jag chattade med John Kingstedt på det måste ha varit i, vad är det nu? Nu spelar vi in det här, det är torsdag. Det var i tisdags kväll tror jag. Det var senaste gången jag var inne på Instagram. Och det som är lite spännande kände jag nu när jag skulle podda med dig, var att jag vet ingenting om, alltså nu vet vi såklart att i podden får jag en helhetsbild av dig och inte bara det du liksom postar i sociala medier, men jag vet ingenting om vad du har gjort på Malen eller om du har sprungit någonting eller gjort någonting. Och det kändes ganska, det känns ganska härligt också att inte veta så mycket om folk.
Nej.
Sådär, i största allmänhet. Så att, ja, men målet,
vad bestämde vi nu? Du ska inte titta på den på en vecka, var det så?
Ja, från och med nu tills nästa inspelningstillfälle, alltså på torsdag, så ja, ska jag, så ska jag inte göra, jag ska inte öppna appen Instagram överhuvudtaget på något sätt.
Och, men ska du, kan du ha kvar den på mobilen ens, eller raderar du under den här veckan?
Nej, jag kan ha kvar den. Jag har klarat den i 2 dagar utan problem faktiskt. Det var en gång som jag råkade, men då lyckades jag att inte titta. Jag råkade öppna den, du vet så här, man bara gjorde av liksom gammal vana när jag skulle öppna Swish. Och så bara öppnade jag Instagram. Och det är också en sån grej att man liksom, du vet, men man tar upp mobilen för man ska, jag älskar ju mobilen för att man kan göra så jävla mycket bra grejer. Alltså bankärenden, man kan liksom Swish och du vet allting. Men sen så blir det ofta att man liksom tar upp den och sen så går jag in på Instagram eller gör någonting och så glömmer jag bort vad jag skulle göra från början och så helt plötsligt har det gått en kvart.
Så är det alltid för mig. Man gör en stor, ett stort varv av olika sociala mediegrejer fast man skulle göra något helt annat.
Ja, och då har det helt plötsligt gått 10 minuter
i fickan och då kommer man på vad man skulle göra.
Och det där skulle jag vilja, och jag har också börjat läsa en bok de här 2 dagarna på första gången på länge. Jag håller på att läsa den här som jag aldrig kommer ihåg vad han heter, men som du vet, han japanska författaren som skrivit en bok om löpning.
Murakami, vad jag pratar om när jag pratar om löpning.
Exakt. Det känns jättekul att läsa böcker också.
Ja, roligt. Och roligt att du är så himla insnöd på löpning, så det du gör liksom är att du chattar med John och att du läser en bok om löpning.
Ja, men du sakta men säkert på blir dig.
Ja.
Jag hittade två böcker här.
Jag håller på och jävligt mycket med sociala medier.
Min pappa hade ju en löparperiod innan han behövde operera höften. Och då har han köpt två böcker av löpning som låg här på landet. Och då är det den. Och sen så är det en annan bok som är en parafras på... Vad heter den? Ett år av magiskt tänkande. Fast ett år av magiskt löpande heter den.
Kenneth Gysing.
Ja. Den har jag också hittat här. Så den tänkte jag också läsa.
Den kommer du hata.
Den kommer jag hata.
Ja, det kommer du.
Okej, för att den är dålig eller för att du tror att jag kommer hata den?
För att du kommer störa dig på Kenneth, tror jag.
Okej, spännande.
Det du verkligen ska läsa när du inte har gjort det, men det är ju standardtipset, det är ju Born to Run.
Ja, precis. Det är ju självklart.
Och sen också finns det en jävligt bra bok som jag har om den tjeckoslovakiska löparen Emil Satopek, som är värd. Den löparglädjen, han var soldat. Och marscherade hela dagen. Och så kunde han gå ut och springa 2 timmar i midjedjup snö, för att han tyckte det var så roligt med militärkängor på sig. Han hade en träningsmetod som var att man sprang åt ett håll så fort man kunde tills man stupade.
Ja, just det.
Och på riktigt tuppade av. Och sen så joggade man hem igen.
Men det är en till. Galen människa som gör så.
Ja, det är det. Men stor löparglädje.
Men vad tror du, vad är dina förväntningar på min vecka utan Instagram? Du kommer ju inte märka någonting då, eftersom jag inte har postat någonting på länge enligt dig själv då. Men vad, ja. Känns det? Hur känns det?
Nej, men jag tror att det är... Jag tror att man frigör väldigt mycket tid. Däremot så har jag märkt att man hittar ju hela tiden saker att knarka eller liksom farliga eller konstiga tankelopar. Alltså om vi får ta löpning som exempel nu, så är det så att under den här veckan så har John, som jag nämnde, satt mig på ett program. Han hade liksom tagit över min träning. Och just den här veckan ska jag springa mer än jag någonsin har gjort i mitt liv. Alltså jag har inte sprungit i närheten av så mycket. Och det tycker jag är okej. För det innebär ändå bara att att det kommer att vara ungefär 10 timmar löpning på en vecka. Det tycker jag är acceptabel tidsåtgång. Alltså det är ändå 168 timmar på veckan. Men det jag märker är att alla tankar handlar om löpning. Och att så här, man drömmer om löpning och så.
Ja, just det.
Att jag kan sitta och basta. Och jag sitter och bastar och så tänker jag på mitt pass. Fast jag borde ju tänka, jag vill ju att så här, löpningen ska vara den här 10 timmar i veckan då, som leder till massa andra saker och insikter och liksom så här, inte den här metanivån som är.
Att löpningen leder till löpning i ditt fall.
Ja, exakt. Det är då det känns liksom så här, lite sunkigt och äckligt och destruktivt.
Men det är ju skillnad mellan löpning och promenad, skulle jag säga. Alltså promenad för mig, det är då händer det grejer liksom medvetet i hjärnan, att man kommer på saker alltså medan man promenerar. Ja. Men när man springer så händer det saker på någon annan nivå. För jag, det tar ju han upp nu. Nu ska jag sluta vara så här rasistisk, men jag kommer Murakami, vad heter han nu?
Murakami. Det är ju väldigt lätt.
Murakami. Jo, jag vet, men jag vet inte vad jag håller på med. Murakami. Han tar ju upp det att han inte riktigt, han är inte medveten om vad han tänker på när han kutar. Så upplever jag det också, att man liksom är så uppe i löpningen. Men däremot så kan det frigöra grejer som dyker upp efteråt, alltså att man får liksom...
Men det är det som är meditationen också, att man tänker kanske inte så här, men vilken bra jobbidé, utan man tänker ingenting. Ja. Man är bara i sin kropp.
Ja, och lyssnar på andningen och håller på. Eller så lyssnar man på någon podd eller musik.
Mm.
Ja, nej, men så att dina förväntningar på den här veckan med Instagram, det var alltså att du började då, när du tänkte på det, så är du så inne i löpning, så att då började du tänka
nej,
på löpning.
Nej, det jag kom på var så här, att först kan man ju tänka så här, men gud, du kommer ju bli en fantastisk människa som kommer tänka jättebra saker. Sen bara, nej, tyvärr.
Nej.
Man hittar nog alltid på konstiga tankelopar och är liksom destruktiv på något sätt. Det är väl den sorgliga sanningen.
Ja, men jag... Ja,
nej,
men
jag.
Det ska bli spännande i alla fall, tycker jag, att se vad som händer. Och jag kommer återkomma om detta nästa vecka då.
Jaha, jag tänkte på en grej med läsning.
Ja.
Du vet, det här är ju liksom läslovet, vill man att det ska kallas för nu. Mm. Vill regeringen i alla fall. Mm. Jag vet inte riktigt... Det har väl inte klubbats igenom. Det är väl inofficiellt, så är väl det här läslovet.
Ja, Gustav Fridolin pratar väldigt mycket om läslovet, men han har väl slutat nu. Så att...
Ja, det har han gjort. Han vill att det skulle vara läslovet. Mm. Och vi har ju precis som förra året här, jag är ju ensam på Maln med mina barn. Och då har vi vi kom på det här förra året att jag går upp tidigt som fan på morgonen när de sover. Sen tar jag en liten löptur och sen jobbar jag till ungefär 10. Just de det. Vaknar väl kanske vid 8. Och mellan då 8 och 10 när jag jobbar så äter de frukost och tittar på TV. Och sen så brukar det vara så att de tröttnar lite på att kolla på TV. Så då börjar de ta fram ritgrejer och kanske rita och pyssla lite ibland samtidigt som de kollar på TV. Och det tycker jag känns trevligt och bra. Det är roligt här för att vi har inte liksom någon Apple TV eller sådär. Och då blir det som att de... Men de tycker det är kul att titta på barnkanalen som de inte tycker är hemma.
Ja.
Fast de har ju sina telefoner och iPad och sånt där. Men ändå så de skulle kunna kolla på Jocke och Jonna eller Thomas och Malin. Men de väljer ändå då barnkanalen. Det blir som ett event. Och kanske som att de har ett litet behov av att titta på det.
Men jag upplevde samma sak med Manne igår. Han låg och kollade på, vad heter det? Peppa Pig. Vad heter hon?
Ja, Greta Gris.
Greta Gris.
Ja.
Och det har inte hänt på en miljard år.
Nej.
Så att det är ju någonting med, det är någonting med landet som ändå... Ja. På våran tid, då var det liksom, på våran tid då var det liksom att man var hänvisad åt gamla serietidningar och kottar. Men nu är man hänvisad till barnkanalen.
Ja, och egentligen är man ju inte ens det då, eftersom de har internet med jättebra uppkoppling och allting. Så
det här är konstigt.
Men det tycker jag känns gemytligt och fint.
Ja.
Sen häromdagen så satt jag och läste Lisa Magnusson som skrev om höstlovet, att från början så var ju det skurlovet, barnen skulle skura skolan.
Ja, just det.
Och sen så var det, som alla vet, potatislovet, man skulle bärga potatisskörden.
Ja.
Och nu är det liksom som en kamp mellan å ena sidan då regeringen som vill att det ska vara läslovet och vissa lärare och sådär, bibliotekarier, och å andra sidan marknadskrafterna som vill att det ska bli halloweenlovet.
Just det.
När man köper massa halloweenpynt och sådär.
Ja.
Och Lisa Magnusson tyckte då att det skulle vara ett läslov.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då berättade jag, alltså jag återgav det här, den här krönikan för Iris och Rut.
Ja.
Rut brydde sig inte så mycket alls, hon tittade inte upp från tvn. Iris sa att det är väl rimligt att barnen bara får vara lediga liksom.
Ja,
att de inte ska hålla på och bärga potatis eller läsa eller skrubba skolan.
Det är också roligt att man då sätter de tre i samma. Läsa en god bok, skura ett golv och skörda massa potatis som man ler i åker.
Ja, verkligen. Men då gick jag ner ändå för att jag tänkte att nu måste jag liksom sätta en bok i händerna på mina barn.
Ja.
Inte på det här sättet som, nej, nu har ni kollat på tv för länge, utan bara försöka på något vis inspirera till läsning.
Ja.
Och då hittade jag, det finns massa barnböcker här, och jag hittade Eva och Adam-serien fastnade jag för.
Alltså kommer i bokform ihåg? Eller i serieform?
Ja, i bokform. Jag vet inte om det finns som serie.
Ja, men gick ju i KP, kommer jag ihåg.
Ja, det kanske gjorde. Det kanske var så det började.
Mm. Det är så jag kom i kontakt med det. Sen var ju det en tv-serie som jag var lite för gammal för. För jag missade den precis.
Jag tror vi var för gamla för böckerna också.
Mm.
Alltså, serien kom när du var 19 och jag var 16. Och det var ju med, var inte det med Jerka?
Jo, det var ju där, Jerka, det har ju vi gått igenom. Att han har ju dels spelat Berts klasskompis. Alltså han är ju våran generation liksom. Eller kanske framförallt exakt min. Eftersom Bert var lika gammal som jag när de gjorde Bert-serien. Och sen så var Jerka i samma klass.
Exakt lika gammal som du.
Ja, och sen så gick de i samma klass. Och sen så var ju Jerka den jobbiga storebrorsan till Eva. Eva Adam. Och ja, sen precis. Så var han ju i den här bonusfamiljen. Så var han ju sen den här frånskilda pappan.
Just precis, så han är jävligt roligt.
Han har liksom följt oss genom livet. Han är som en varm trygg.
Han har alltid hållit sig aktuell också.
Ja, det är roligt för att han har också varit så väldigt anonymt aktuell. Alltså han är ju liksom aldrig Det är inte som att man har sett Anna Bok och Jerka Johansson på omslaget av Hänt Extra. Han är verkligen inte den typen av kändis. Men nu har han ju börjat göra såna här filmer med Peter Magnusson och sådär, som är lite mer Sällskapsresan för vår tid. Så jag undrar vad det kommer innebära för hans kändiskap. Men man blir ju inte känd på samma sätt längre.
Också, för han är ju en väldigt creddig person numera.
Ja, det är han ju.
Och det är inte så creddigt att göra den typen av komedifilmer som utspelar sig i Åre.
Nej.
Ja, men jag hittade i alla fall Eva och Adam. Mm. Och det är ju då Måns Garton och Johan Unänge. Och som du säger, så vi var ju för gamla för de här böckerna. Min yngsta syster Minna, som är 5 år yngre, jag läste dem. Mm. Och var väl precis i målgruppen. Och det handlar om liksom så här, att vara kompis och att vara ihop och sånt där. Och så valde jag ut en sån bok till Iris och sa liksom, pröva den här, jag tror du skulle gilla den. Och hon tyckte det var lite pinsamt, för den hette någonting med vara ihop eller någonting.
Ja, just det.
Men det som hände var att hon började läsa den här boken och inte slutade. Och jag har varit med om förut att hon har läst böcker. Alltså jag har varit med om att hon har läst böcker som hon tycker att det är väl roligare att läsa boken än att inte läsa boken. Men att det har funnits en grej att det är som en tävling mot sig själv i att slutföra det här uppdraget.
Ja.
Och sen har inte det väckt till vidare läslust, utan det har varit som att hennes läsupplevelse har varit som isolerade öar. Man läser den här boken och blir färdig, och sen så kanske det dröjer 3 månader, för man tänker inte att man ska ta en till.
Nej.
Men det som är så jävla otroligt nu är att jag har hittat för första gången en serie som hon verkar tycka om, eller som hon tycker om, som ger henne någonting, som hon så här, jag har typ längtat i hela mitt liv som förälder efter att det ska hända. Och jag tänker på då hur, alltså det var ju bara att jag läste en Lisa Magnusson, och jag har ju dragit mig för att vara den här jobbiga föräldern som håller på att liksom propagera för läsning, för att så här, det känns väl tillräckligt bra att de tittar på Barnkanalen och sen kanske sitter och ritar lite samtidigt, det är väl okej. Men sen så tänker jag på att min mamma, hur hon var. Man brukar säga att vi växte upp i en annan tid, och då fanns inte så mycket roligt, så då var det lättare att läsa så här. Men vad fan, jag hade ju Gameboy. Jag kunde spela Gameboy när jag ville. Det var ju skiteroligt. Jag hade Nintendo 8-bitars med Kid Icarus och Rygar och Super Mario.
Men om jag får flika in där, det här som jag lärde mig när jag såg Andra chansen, alltså det fanns ju på våra grejer, så fanns det tydligt slut. Alltså man spelade ett spel. Nu, jag tänker på när mannen sitter och spelar FIFA, då sitter han ju med alla sina polare, och de pratar och pratar, och det tar ju liksom aldrig slut. Det finns ju ingen så här, när jag satt och spelade, då satt jag och spelade själv. Alltså, eller så hade jag någon kompis över, men det var inte det här att det liksom var hela ens liv. Alltså man kunde få allting.
Nej, det var det inte.
I den där digitala.
Men det var slut. Så alltså, jag löste ju Super Mario Brothers när jag var kanske 19 år.
Mm.
När jag var barn så lyckades jag aldrig klara det spelet.
Nej. Men du, jag liksom... Vad jag fiskade efter var väl lite det här att Att spelet, när vi var små, då spelade du Super Mario Brothers, och det var Super Mario Brothers var där i vardagsrummet. Alltså det var enheten, och det var på TV:n. Det var liksom inte the world wasn't an oyster på samma sätt. Alltså det var liksom, du kunde
Nej,
inte
bara... men så är det ju. Ja. Det är klart att det var annorlunda, men det som var på samma sätt, det var att min mamma kämpade för att jag skulle läsa. Och att hon aldrig gav sig.
Nej.
Utan hon liksom fortsatte försöka entusiasmera till läsning. Och hur det så jävla bra. För att
hon är lärare också i grunden, eller?
Det är hon. Ja. Svensklärare. Hon gjorde det inte genom att säga att nu stänger du av det där och sätter dig och läser. Utan vi fick alla de här tv-spelen och sånt där. Men att hon försökte hålla sig ajour med ny litteratur och hitta saker. Jag minns att hon sa till mig när jag gick i lågstadiet så här, läs Gummitarsan, för det tycker alla killar liksom, i Danmark tycker att den är jättecool.
Mm.
Och jag ville ju vara en cool kille som de i Danmark. Sen tyckte jag att han var uselt dålig, eller liksom det passade inte mig alls. Men hon fortsatte hela tiden försöka hitta rätt. Jag inser att med Iris har det varit mycket så att jag har satt typ 5 böckerna i hennes händer och bara, det här tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Men det är inte säkert att hon tycker att de böckerna var ju svingamla när jag var barn, och nu är de ännu äldre.
Mm.
Det är inte säkert att det är just det hon ska gilla. Min mamma, hon drog sig inte för att till och med ge mig erotik.
Nej.
Alltså Hans-Erik Hellberg, Puss och kram, har du läst dem?
Alltså, nej, det har jag inte gjort, men jag känner till.
Mm. De är väl, som jag minns det, extremt explicita. Folk som liksom pettar och slickar könsorgan och sånt där. Det var ju liksom en sån här bok som var skitpinsam att ta emot, men jävligt härlig och upphetsande att läsa.
Men minns du hennes enträgna försök?
Ja.
För jag har tänkt på det mycket. Du ska få slutfärdigt, för jag har ju såklart också tänkt så mycket på det här. Men fortsätt.
Nej, fortsätt du.
Ja, nej, men för jag har ju tänkt jättemycket på och alltså med läsning. Och jag har ju varit mer defaitistisk än du och tänkt att så här, nej, läsning är väl något obsolet. Alltså den här generationen som växer upp, de kommer inte läsa. Det kommer vara, man kommer leva i den här lite mer den här tillvaron där böcker är liksom någonting som inte finns längre. Och det som jag tycker är deppigt med det, och som jag, det här är liksom en helt ovetenskaplig tes som jag har, men jag upplever att jag har mycket svårare att få kontakt med, och det kanske har med mig att göra bara, men med folk som är tillräckligt unga så att de är liksom uppväxta med internet. Alltså jag känner aldrig att jag, med vissa undantag, alltså om man tar till exempel när jag mötte Dag, Saman och Dag, personen,
ja.
Och när jag mötte
ja, men Dag, han läser ju jättemycket.
Ja, och när jag mötte, när jag träffade, vad heter hon nu? Som vi träffade på
en liten Flora Wiström.
Ja, Flora Wiström.
Alltså, hon är ju författare och läser mycket, så det stämmer ju precis.
Exakt, och då är liksom, vad är det som gör att jag känner igen mig i de här? Och liksom att jag känner att jag kan prata med dem på ett sätt som jag kan prata med dig eller med andra i min generation. Och det enda jag kan komma på är att det är att man läser mycket böcker. För att när jag... Jag älskar Kim, alltså min svåger, love him to bits and pieces, men jag har till exempel känt att han och jag har aldrig riktigt fått en sån här lite djupare kontakt, och jag tycker att många som är födda där andra halvan 80-talet, liksom framåt slutet av 80-talet och sen så 90-talet framåt, alltså blir det liksom inte samma, det blir inte samma möte för mig med de människorna. Och då, när jag tänkt på det så är det så här, ja men fan, de är uppväxta i en annan tid när liksom, när boken var satt på undantag och att det liksom är, medan när du och jag växte upp så är det så här, det var ju snarare mer regel än undantag att man läste böcker, även om det var så här, såklart att inte alla, jag är inte naiv och dum i huvudet, jag förstår att inte alla läste böcker, men jag tror att det är många fler som jag omgav mig med när jag växte upp och när jag blivit äldre som har liksom läst olika böcker, och det händer någonting med en som människa ju när man läser, alltså man får ju en annan, man får, alltså nu slår jag på stora trumman, men man får ett annat djup. Alltså man blir inte lika grund. Och det är lite det jag är ute efter också med det här Instagram. Att man så fort man liksom, så fort det inte händer någonting så tar man upp mobilen och börjar kolla. Och jag tänker att så här, att jag och du och vår generation, vi liksom badade ju i litteraturgrytan likt Obelix när vi var barn. Så vi, det är svårt att sudda bort den där... det där djupet, även om jag nu har gjort ganska mycket för att förstöra de senaste åren i och med att jag knappt läst en bok, men att det finns ändå en grund, det finns en grund att stå på så att säga. Och det...
Jag märker också att det finns ju hos Iris när hon läser nu, så är det ju, dels så har hon ju en underhållningsupplevelse,
ja.
Och det har hon ju också om hon tittar på tv eller tittar på en film. Men den går mycket djupare.
Ja.
Hon har också hon är väldigt, väldigt nöjd.
Mm.
Och jag tror dels hon är nöjd för att jag har byggt upp i henne att det är bra att läsa böcker och att det är liksom en prestation i sig.
Ja.
Men hon är också nöjd för att hon har på ett annat sätt än vanligt använt fler sinnen och därför upplevt den här underhållningen djupare än hon gör med tv och film.
Ja, för tv och film kan ju inte ersätta alltså en bok, för att man, det är ju något när man skapar sina egna bilder. Det är ju som när man minns saker, liksom det taktila i någonting. Alltså det är mycket lättare att minnas att man har tagit på det eller liksom sådana här, smakat på det. Och samma sak är det med en bok liksom. Där minns man ju en känsla på ett helt annat sätt. När jag tänker tillbaka på filmer jag har sett, då kommer det liksom utifrån och in. Men när jag tänker tillbaka på böcker jag har läst, så kommer det liksom inifrån. Alltså minnena, så. Det är liksom skapat in i mig. Så jag har ju varit lite deppig, för att jag tänker att vi, du och jag, är liksom en utdöende art. Att det liksom är, det kommer vara vissa sådana här undantag, som Flora Wiström och Dag Kronqvist, heter han så?
Granat.
Granat, vem fan är Granat. Dag Kronqvist? Mm. Skitsamma. Dag Granat, alltså det liksom är, kommer finnas sådana små maskrosor i betongen framgent också, men du, fan, jag kanske ska kämpa
med... Men det som är trösterikt tycker jag är ju att jag inser ju, det är ju de som bara liksom plockar upp böcker och hittar det själva. Jag är ju tydligt en frukt av min mammas strävanden. Jag hade inte läst, eftersom jag är så fladdrig också som person, så krävdes det liksom rätt mycket för att jag skulle sitta och läsa en bok. Det krävdes dels då att man byggde upp läsningen som en prestation eller som någonting coolt och mäktigt. Och det krävdes också att man hittade precis rätt bok för mig som jag tyckte om. Och det jag inser då, det är att så här, om jag då föreslår massa litteratur för Iris, så innebär inte det att jag är en jobbig jävel. Eller man kan nu göra det på ett så här icke-jobbigt sätt. Och det som krävs då för mig, det är att jag inte är slapp och bara tänker att så här, fem böckerna måste vara lösningen för henne, för det var för mig, utan att verkligen försöka hitta vad kan vara det böcker för henne och hålla mig uppdaterad på liksom ungdomslitteraturen. Det blir ju liksom mitt uppdrag, och jag måste fortsätta och inte ge upp.
Ja, nej, det är ju där jag känner med Manna, att det blir också så, man har haft så mycket konflikter kring allting, så bara, jag orkar inte lägga det här på ytterligare en grej på det. Men jag menar, det vore ju såklart underbart om han, alltså han älskar ju, jag menar, jag läser ju för honom på kvällarna, och han älskar ju, han tar ju till sig böcker.
Ja, och
då,
det kanske kan vara, man måste ju liksom jobba på något vis där man är. För jag tror att om man låter det gå till en konflikt, så blir det väl kontraproduktivt. Då kommer man väl känna avsmak när man tänker på böcker.
Anledningen till
att kanske gör precis rätt liksom.
Anledningen till att jag frågade dig förut om du minns den, hennes enträgna försök, alltså din mammas, är för att jag har försökt dra mig till minnes vissa grejer från min barndom som ju är helt obegripliga. Till exempel att vi inte hade kabel-tv, alltså att det inte var en större konflikt, att jag inte minns det. Nej. Som att jag tjafsade om det, vilket jag inte fattar. Varför tjafsade jag inte om det? För att alla kompisar hade ju det, och jag tyckte ju att det var kul att titta på, men varför gjorde inte jag en stor grej av det? Och en annan grej är varför jag inte, vi hade inget tv-spel. Jag fick en dator när jag var 10, och då fick jag en Atari. Alla andra hade Amiga. Det var det, Amiga var i fortsättningen på Commodore, men jag hade Atari, vilket innebar att jag kunde inte liksom byta spel med några kompisar, utan jag var helt ensam med min grej. Och pappa var också sådär en otrolig, höll benhårt på att man inte hade något piratkopierade spel, vilket ju alla kompisar hade piratkopierade spel, vilket gjorde att jag hade väldigt få spel också, och det var en väldigt stor grej när jag fick ett spel. Så att, men jag kommer inte ihåg att det här var någon konflikt alls. Och sen så var det med läsningen, jag har ingen minne som helst av att någon gjorde någonting för att jag skulle läsa. Jag kommer ihåg att pappa brukade ju läsa för oss. Jag har ju ett tydligt minne av Adrian Mole, att han läste Adrian Mole för oss. Men annars så var det verkligen så här att det fanns en bokhylla. Vi hade en lång garderob mellan våra rum, jag och min syster. Alltså som var liksom, det var så här sluttande tak. Vad heter det? Det var ju på vinden. Vindstak helt enkelt. Och där fanns det någonting som vi kallar för långa gången. Och där stod det en bokhylla med alla pappas gamla B. Wahlströms ungdomsböcker. Och de läste jag. Alltså det var liksom, jag bara låg och läste dem utan att någon hade, jag vet inte, jag bara gjorde det. Och sen så läste jag så här P.C. Jersild, för det fanns i bokhyllan. Och sen så läste jag såna Ivar Lo-Johansson och Per Anders Fågelström, och det var, jag vet inte, det bara, jag bara gjorde det. Jag har ingen minne av att någon sa till mig att jag skulle göra det.
Nej, så var inte jag då.
Men jag fattar inte hur det...
Jag fattade ju alltid otroligt dåliga beslut kring min egen läsning också. För det enda jag tog fasta på själv om jag skulle läsa någonting, det var den här prestationsbiten i det. Vilket gjorde att jag som 7-åring tog fram Ondskan av Gio och skulle läsa.
Ja, ja.
Och alla sa, så den är lite för svår för dig. Och så skulle jag bevisa att det var den inte alls. Och så tog det mig en timme att läsa en sida. Och sen kanske jag låtsades att jag hade läst den. Eller att jag... I tvåan när man gick till biblioteket så lånade jag Olof Svedelids historiska romaner.
Inte hans Betongrosorna.
Nej, precis. Och jag menar, de var ju så här, jag kunde absolut inte läsa dem. Så att det var ju bara att jag gjorde massa saker för show. Så då var det tur att min mamma fanns och gav mig saker som var bra för mig på riktigt.
Men visst, jag läste ju för sig Bert och jag läste Betongrosorna. Så att det fanns ju... det fanns ju även moderna böcker. Men sen kom jag ihåg...
Vet man ens vilka de är? Den moderna liksom Bert. Eller moderna Betongrosorna. Man kanske känner till Lasse Maj, men det är inte samma sak. Lasse Maj är ju inga barn som läser själva, utan det är mer föräldrar som läser för sina barn. Så man kanske har lite för dålig koll.
Ja, men det finns ju vissa sådana som ska vara bra. Alltså typ som Pax. Alla pratar om Pax. Alla tycker att jag ska läsa Pax för Manne. Det. Men han... tycker att det är skitläskigt och vågar inte. Vill inte alls höra det. Vi har försökt. Harry Potter tycker han också är skitjobbigt. Men Lasse Maja tycker han är skitbra. Det tycker han är kul som fan.
Okay.
Läste den senaste här nu på 2 kvällar typ. Men, nej, men det är ju spännande. För jag tror ju att läsning är jävligt bra. Och jag, som du säger, alltså, jag kommer enträget fortsätta läsa för Manne på kvällarna länge. Alltså jag tänker att så här, det är väl det jag får ge honom. Alltså att han ändå får böckerna, liksom läsningen, att jag läser böcker för honom på kvällarna. Att vi har den relationen och det myset. För det är ju väldigt härligt.
Det har ju det bästa bokmyset nu som har blivit en tradition som vi började med för typ 2 år sedan tror jag. Eller 1,5. Att när vi är här ensamma, jag och barnen, så ligger de i mitt knä. Nu har de blivit så stora så nu har vi 2 fåtöljer mitt emot varandra. Där ett barn ligger och sen det andra barnet ligger i min famn när jag sitter i labinofåtöljen. Och så tar de varannan kväll. Och så är vi framför brasan och så läser jag Ture Sventon.
Så mysigt.
Och fy helvete vad rolig den är att läsa Ture Sventon alltså.
Mm.
De här olika små grejerna, fyllda temlor, att han pratar om fyllda och ofyllda temlor och grädde som pöser ut över alla håll och ja, det finns så mycket som är roligt i dem och som barnen också faktiskt uppskattar. Och ja. Kylskåpet Nordpolen där man kan göra semlor så stora som valnötter.
Det är ju också en smekning för ens själ att läsa böcker från en tid som var väldigt annorlunda. Det finns ju, Snedtänkt har ju ett avsnitt om Ture Sventon. Jag bara säger Snedtänkt, alltså podcasten som jag lyssnar väldigt mycket på, när han och Fredrik Lindström, Kalle Lind och Fredrik Lindström pratar om det. Och då pratar Fredrik Lindström, han pratar om att 1800-talet i Sverige var väldigt långt, att det sträckte sig liksom ända in egentligen fram till typ 1960. Att det är liksom att det är en sån otroligt gammaldags tid och att det hände så otroligt mycket på 60-talet med världen och med Sverige. Alltså moderniserades ju på 10 år, hände det grejer som brukar ta flera 100 år egentligen. Och det, därför är det ju väldigt roligt att läsa Ture Sventon, för att det är så, om jag läser böcker från 60-talet så känns det ju mycket mer som nu på ett sätt. Men, ja, med sanning modifikation, men du förstår vad jag menar. Men 50-talet känns ju verkligen som en helt annan värld. Och det är, tycker jag är kul med Ture Sventon.
Plocka upp Ture Sventon.
Ja, det tycker jag verkligen. Men,
jag hade så himla mycket mer som jag ville prata om, men det känns som att vi har på länge nu, så vi får berätta om de sakerna nästa vecka.
Det blev ju lite läslovs. Läslovsavsnitt.
Ja, det blev det verkligen. Mm. Läslovstema. Jo, en sak kan jag säga, det är att 2 olika historier. Dels så igår så var jag med om att jag sprang i mörkret och så var det en främmande man som ropade: Manne Forsberg, bra jobbat, bra podd senast. Och jag förstod inte hur han kunde känna igen mig i mörkret. Och sen visste jag inte vilken podd han syftar på riktigt. Så när jag kom hem, han har skrivit till mig, då är det så att han tittar på Sverige springer där jag är med och började följa mig för 2 veckor sedan. För att han ville se, vi är ungefär lika bra på att springa och sånt där. Sen började han följa mig. Sen nu häromdagen så märkte han, för han bor i Hudik, och bara, vad fan gör Manne Forsberg i Hudik? Mm-hmm. Varför är han på Sisselboberget som är liksom mitt berg där jag brukar springa omkring? Och vad gör han på Malm där jag springer min standardrunda? Så han liksom funderar på det de senaste dagarna, vad fan gör Manne Forsberg här?
Ja.
För att han har inte följt mig tidigare. Och sen då var han ute och sprang sin vanliga runda igår och då stöter han på mig. Det var ju himla lustigt.
Men var,
och podden han syftade på, det var Sverige Springer-podden. Första gången någon liksom säger någonting om den. Och han fick nog en bra bild och jag gjorde ju det jag skulle. Jag var ute och sprang och jag liksom vinkade till honom glatt. Däremot, jag var i bowlinghallen häromdagen.
Ja.
Och då var det, jag bowlade med barnen i godan ro. Man väljer ju klot väldigt noga. Iris hade en...
Man gör det. Ja, jag vet inte. Jag känner
det är ju skitviktigt. Ja. Både vikten och hur hålen är.
Jag hade vad är det 15 du går på klot. Då?
Dels vill jag ha 14 eller 15.
Tungt.
Och sen så... Alltså ett tungt klot. Och sen så vill jag, sen måste du ha små hål för så jävla små fingrar. Skitviktigt. Och Iris och Rut hade ju valt ut klot också med rätt hål och tyngd och så här. Sen kom en jävla familj som började använda våra klot. Och yngsta barnet i den familjen, de hade en sån här ramp som man inte kastar klotet själv utan lägger som på en rutschkana.
Nej,
och då tyckte pappan i familjen att den här sonen då skulle ha ett tungt klot. Så då tog han hela tiden mitt klot så jag började stå och vänta. Och till slut så var det så här, jag var ju liksom lite konflikträdd och passiv-aggressiv, så jag stod mest och muttrade och suckade. Till slut så var det mellansonen i den här familjen som tog Iris klot och då bara ryckte ifrån och sa, det här är Iris klot. Då blev det jävligt pinsamt för att det var inte, jag trodde det var Iris tur, men det var Ruts tur. Det hade varit liksom naturligt att bara ge det till Iris, men nu var det Ruts tur så han hade hunnit spela med det. Dock så är det liksom ett grovt etikettsbrott.
Från vem?
Och så att, ja, från honom. Alltså att ta någon annans klot, alltså det gör man liksom inte bara. Det har vi lagt 10 minuter på att hitta rätt.
Okay.
Och då tänkte jag på det så här, men tänk om de hade, om den här pappan då i familjen hade varit en pappapodslyssnare. Han måste ju få så jävla negativ bild av mig. För mig är det ju självklart att man tar inte någon annans klot, men för honom kanske bara liksom, bowling är någonting bara på skoj, man tar vilket klot som helst och bara langar iväg.
Så är det för mig.
Och då framstår jag som... Du skulle kunna ta någons klot.
Nej, för mig är det viktigt att fingrarna passar. Det är viktigt.
Ja, men jag menar, precis, men det är exakt som jag tycker.
Men det är, ju, men det är ju inte, alltså jag har aldrig överhuvudtaget reflekterat över det där.
Det är kanske för att det aldrig har hänt dig, i och för sig, att någon har tagit ditt klot.
Men var det här första gången det hände dig?
Ja, det var det nog faktiskt.
Okej, okay. Ja, då vet jag
ibland
inte.
Har det hänt att, ibland har det ju hänt att någon har tagit ett liknande klot. Ja. Alltså samma färg och tyngd fast andra hål. Att man blir orolig, så här, kommer man råka ta fel nu? Eller kommer de göra det? Och är jag mer känslig för hålens tjocklek? Men här blev det riktigt jobbigt. Att de var liksom helt respektlösa kring det. Men jag tror att så här, även en så här otroligt trevlig och mysig och härlig person som jag skulle älska på alla andra arenor skulle kunna göra skyldig till något sånt där. Och om man skulle stötta på en pappa på lyssna i en sån här miljö så skulle man få en fruktansvärd bild av mig och kanske aldrig mer vilja lyssna. Så jag hoppas då att det inte var en poddlyssnare. Jag tror inte det.
Hmm.
Varken av Sverige Springer-podden eller pappapodden eller utvecklingssamtalet.
Men ja, gud, det här är ju... Ja, ja, det, ja.
Men barnen blev också väldigt illa berörda av att deras klot användes, det ska jag säga.
Det är tufft jävla liv du lever, Manne Forsberg.
Ja, det är det.
Men du, jag känner mig jävligt sugen på att gå in på Instagram. Alltså jag känner, det är liksom...
Ja, jag har inte berättat om vad vi har gjort den här veckan. Du vet fortfarande ingenting om mig.
Nej, men du har bobblat nu. Men jag är sugen på... Alltså, jag märker att det är nästan som att man på fredagkvällen när jag vill ta en cigarett. Alltså det är ju något. Jag är ju lite beroende av det. Jag känner ju det.
Jag tänkte direkt att du ville se vad jag har gjort på sistone.
Nej.
Egocentrisk som jag är.
Jag hade släppt det där och skulle runda av programmet med och knyta ihop säcken med att säga så här, fan vad sugen jag är på att gå in på Instagram. Alltså det är en konstig känsla liksom.
Ja, men det blir kul att höra då hur det har gått om en vecka. Så vi hörs då helt enkelt.
Tack så jättemycket för att ni lyssnade på Sveriges i särklass bästa podcast, Pappapodden.
Tack.
Varsågod.
Säg också. Hej.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.